Sverige blev medlem i NATO i helgen.
Jag var där.
Och Torbjörn var i Bryssel. Det finns mycket att prata om.
Det här är politiken med Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson och Henrik Torehammar.
Maggie Strömberg, välkommen tillbaka.
Jag var här förra veckan också, men då var inte du här.
Nej, så det är för mig är det första gången vi står här alla samman. Vi har ju varit någon sorts flygplanskorrespondenterna. Torbjörn, du var
ju... luftens hjältar!
Vi har varit runt i världen, det har varit Washington-korrespondenten, det har varit Bryssel-korrespondenten. Jag var också någon sorts Bryssel-korrespondent, men jag har fått ur mig mitt. Men jag undrar, för det känns som du har skrivit en del, men det finns nog mer att berätta om den här historien. Och jag undrar, hon, för man brukar ju alltid säga att den här resor har feminin. När du åkte med henne, kände du...
Jag var ju då i Washington med regeringen vid NATO-deponeringen och åkte dit.
Kommer du kunna glömma den här resan?
Det kommer jag verkligen aldrig göra. Men det var ju länge trodde, alltså det var ju väldigt stökigt inför att vi aldrig visste när vi skulle åka.
Om vi skulle komma med i NATO överhuvudtaget var ju också den underliggande tonen.
Och jag visste ju inte heller att, alltså jag förstod ju först. Alltså det blev klart liksom nästan 12 timmar innan fick vi veta att nu kommer ni få åka. Efter då ett halvårs tjat om att få följa med på den här resan. Och en viss tveksamhet från regeringen. Det kan ju se ut som att vi bara är inbjudna. Men så var det ju inte riktigt. Vi har slitit rätt så hårt. Jag tror att Torbjörn faktiskt... vad säger man? Löste det hela när han... sökte upp Tobias Billström under en interpellationsdebatt eller efter en interpellationsdebatt i riksdagen och körde en sån här game-grej där han satt i en förtölj väldigt länge medan andra gjorde intervjuer med Billström och sen sa Tobin lite så här avmätt, kollade väl knappt upp ur sin bok. Nej men jag tror inte vi kommer skriva om Moderaterna överhuvudtaget, det var en NATO-bok. Efter det fick vi följa med.
För att det var ju ändå Socialdemokraterna som gjorde det tillsammans med Sverigedemokraterna. Det var de två viktiga omsvängningarna.
Den bilden ville inte Ulf Kristersson ha, så att vi fick följa med på planet slut. Eller ja, det blev ju jag då.
Jag fick ju informationen att du var på väg och att Kristersson skulle åka med i så här att Torbjörn. Jag frågade säkert som en glad hund, vi träffades på riksdagsseminarium och bara så här, hur går det med NATO? Ska vi åka någonting? Och du bara, jag vet ingenting. Och sen får jag liksom ett sms samtidigt så här typ att det här är hemligt, men liksom Maggie och Kristersson ska åka. Och Billström finns med. Han existerar fortfarande. Och då blev jag så stressad, för då kom andra journalister och frågade mig så här, liksom, vilka ska åka, vet ni någonting? Så då försökte jag leka att jag inte skulle så här, tänkte så här, jag bara, Expressen, jag hänger med er. Jag vet ingenting. Ska vi gå och ståka Sagerska? Absolut. Och ta foton på bilar. Undra om Kristersson är gömd i den där kofferten. Det blev väldigt stressande.
Att Ulf Kristersson till slut följde med på den här resan var ju inte bara för att han ville liksom vara på bild och hålla tal till nationen och så, utan också för att han var inbjuden till State of Union-talet ihop med sin fru Birgitta. De var också på middag hos Biden. Men din fråga, det här med unforgettable, om jag ändå ska svara på den. Så det konstiga när man är journalist är ju att man, eller det gäller säkert för många yrken, men man är ju så otroligt fokuserad på sitt jobb. Så att när jag satt ju bara när ungrarna skulle deponera och vi satt i det här rummet i biblioteket på svenska ambassaden, då satt ju jag bara och fokuserade på att vi skulle pusha först och att jag skulle skriva hem till redaktionen så att vi pushade liksom innan Reuters eller någon kom. Så det var först när jag kom hem då, när allt var över och kollade på mina bilder och jag bara, fan jag sitter här bredvid Ulf Kristersson liksom, när vi går med i något. Alltså då fattade jag så här, det var ändå en ganska speciell upplevelse. Men i stunden var jag bara 100% fokuserad på ett, pusha först, två, få något vettigt material till den här texten som jag skulle skriva på natten, tre, jag råkade också vara fotograf för att vår fotograf inte fick plats på planet, så jag var också tvungen att ta jättebra bilder med min mobil.
Fungerar en mobil för att ta tillräckligt bra bilder? Det kan vi konstatera.
Om man har en jättebra bildredaktör hemma som sitter och liksom räddar livet på en, ja.
Okej, får jag bara fråga, för jag var också stressad, den här push-stressen, att jag tänkte så här, nu sitter vi med den här informationen att Ulf Kristersson ska åka iväg och det liksom... Och sen gick vi ut och sa liksom typ så här, ja, det kommer ett pressmeddelande att Ulf Kristersson ska åka iväg dit, men de bekräftar inte att det handlar om något NATO-grej. Och då tänkte jag så här, vad hade vi liksom för deal med regeringen?
Ja, men vi hade ett embargo på att vi fick inte berätta varför de var där förrän ungrarna hade deponerat. Eller liksom då, om ungarna inte hade deponerat så hade vi kunnat berätta det. Men de var ju så stressade över att om ungarna skulle få veta att Kristersson hade åkt för att lämna pappren innan de hade lämnat sina, så skulle det i sig ställa till. Alltså det fanns ett visst mått av liksom paranoia som har vuxit i människor under den här processen.
Att de skulle kunna ställa in i sista minuten och bara säga, vadå, trodde ni det var säkert? Det är vi som bestämmer.
För det är riktigt fascinerande om man talar innehållsligt i den här sista akten i det svenska NATO-dramat är ju att Kristersson och Billström flyger till Washington för att deponera de svenska pappren utan att vara 100% säkra på att ungrarna har deponerat eller är på väg att deponera sina papper.
Ja, och
vilket är ett krav för att svenskarna ska kunna göra det.
Så det framstod ju som helt obegripligt i stunden. Jag fattade inte varför de gjorde det. Bara, är de liksom så övertända att de inte kan vänta hemma på Stoltenbergs inbjudan? Men det var ju för att de skulle på det här State of the Union-talet. Så var de ju tvungna att vara... De var liksom tvungna att vara i USA och ha gjort det där på dagen. Sen skulle ju det ske på samma kväll. Så att de kunde liksom inte flyga efter att ungrarna hade lämnat sina papper. För då hade de inte hunnit i talet, hade inte Ulf Kristersson fått stå och vinka på balkongen. Jag vill bara ändå lägga till för de som kanske tycker det är konstigt. Jag vill bara vara tydlig med att vi hade inga innehållsliga embargon. Alltså när väl tiden hade släppt så fick var jag fri att skriva vad som helst, men vi hade ett tidsembargo och så jobbar man rätt så ofta som journalist, att man kan få tillgång till ett sammanhang om man inte berättade exakt i stunden.
Och vi ska säga också, SVT var ju också på plats på planet över, och det ska väl bli dokumentär, jag vet inte om det redan kommit ut, massa saker där, men jag tycker det är spännande så här, man tänker att lita på en sån här trust liksom, när man ska ramla bakåt och någon ska ta emot den, och att det fortfarande var nervositeten, kommer ungen ställa upp på detta, och så har vi nu ändå inträtt i en försvarsallians med varandra där vi bokstavligen ska offra människor för varandra, försvara med liv och lem, och fortfarande fanns det nervositeten av att så här, de kan fucka upp det här schemat om vi spelar det här dåligt.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Det första som hände när vi landade på flygplatsen i Washington, Ulf Kristersson kliver av planet, skakar hand med Urban Ahlin, ni vet tidigare sosse utrikespolitisk talesperson, numera ambassadör i Washington. De står ju alltid och tar emot när statsministern kommer. Det regnar, det är, så här, det är otroligt amerikanskt med blå rött ljus från polisbilar som liksom blinkar i vattenpölarna. Och så plötsligt så kommer det så glidande över plattan ett mörkgrönt flygplan liksom rakt mot oss. Och vi bara, vad fan är det här? Och så ser man sig på sidan att det står Hungarian Air Force. Och det är ju på sätt och vis en lättnad för svenskarna. Ungrarna är här. Men sen så öppnas dörren. Och ut kliver Viktor Orbán. Och då vet ju de redan att Viktor Orbán är inte där för att deponera några papper. Det är ju någon annan på det där planet som ska göra det. Viktor Orbán är ju där för att träffa Donald Trump. Och han ska inte ens träffa Joe Biden, han träffar inte någon i Vita huset. Han ska bara åka till Florida och ha möte med Donald Trump om hur de ska skapa fred i
Ukraina
genom att inte ge några vapen till ukrainarna. Det är ju inte riktigt det som Ulf Kristersson vill prata om den dagen, om man säger så.
Hur kändes det när du bara, oj, nu är vi precis här samtidigt som Viktor Orbán?
Nej, men det var, alltså vi ser planet komma. Och då är vi på väg in i våra bilar. Man åker, det kommer ju så här flera bilar, så ska alla tjänstemän in och journalisterna brukar få en egen för att man inte ska kunna lyssna på de andra. Så, och då säger jag till SVT så här, nu är vi jävligt långsamma så att vi inte hinner åka iväg innan de öppnar dörren.
Hur är man väldigt långsam? Låtsades du knyta skosnören?
Nej, men vi skulle ju stoppa in liksom saker i bagageluckan, man, liksom, man går kanske till fel bil, man är lite förvirrad, liksom man låter saker ta tid. Och då kommer det en UD-tjänsteman som inte uppskattade det och var så här, ni sätter er i bilen nu. Och vi bara, ja, absolut. Och så liksom gör man det lite långsamt. Och, sen så, och då öppnas dörren och man kommer ut när vi precis har satt oss och då försöker vi fota och filma det.
Ja.
Men då är de så här, vi har inte tillstånd att filma det där planet. Alltså det är också stressigt på sådana flygplatser. Man vet inte var kan man filma och inte. Och de visste inte det. Så de ställer sig liksom framför våra rutor så att vi inte ska kunna ta bild på det där. Men känslan då var, jag hade ju suttit 8 timmar på ett flygplan med ganska, inte fått så jättebra material och var lite stressad över det. Att jag har inte riktigt något att skriva hem om än.
Uh-huh.
Och så kommer det där och det är så filmiskt. Och man är så här, det är för bra. Det är en för bra scen. Ingen kommer tro på det här. Det var ljust när Ulf Kristersson landade, så började skymma när Orbán kommer. Hade man skrivit in bok hade det inte varit trovärdigt. Men det var så det var.
Vi får lita på henne. Hon var hon var med i on the tarmac. Är det där du menar när du säger
tarmac? Plattan? Jag frågade folk hela dagen så, vad heter det där, för man kan inte säga landningsbana. Alla sa så, tarmac. Uh-huh. Bara, det kan inte skriva i tidningen. Men då frågade jag på Twitter och det kom många hjälpsamma killar och berättade vad det hette.
Tur att det finns killar.
Men dagen efter, då är det själva dagen när man sitter och väntar på att Ungern ska deponera. Vad händer då?
Då sågs vi tidigt på morgonen utanför svenska ambassaden, som ju ligger väldigt fint i Washington, precis vid vattnet. House of Sweden heter det, ett stort skrytbygge.
Det är fint där.
Nära, alltså mellan Georgetown och Vita huset skulle man kunna säga, om det säger jag något.
Det var jättedyrt att bygga.
Ja, tydligen. Det första som hände när de skulle flytta in var att de fick avloppsöversvämning, vilket verkar vanligt i USA, fick jag höra när jag var där. Men i alla fall, men då ses vi där tidigt på morgonen. Alla är jättelaggade. Jag vaknade 3 på natten och började skriva. Ulf Kristersson sov till 5, tror jag han sa, och sen gick han ut och joggade.
Härligt sätt att bli av med den energin.
Ja. Men så vid 7:30 så trycker vi in oss i ett litet rum som kallas för biblioteket, som är någon slags konferensrum. Det är ju Ulf Kristersson, det är Tobias Billström, det är Birgitta Ed, Kristerssons fru. Det är de alltså, topp utrikespolitiska tjänstemännen på UD. Och,
alltså de opolitiska?
Sa jag inte det? Nej, jag sa utrikespolitiska. Opolitiska på UD och SB, statsrådsberedningen och utrikesdepartementet. Det är kabinettssekreteraren, alltså utrikesministerns statssekreterare. Och sen ja, ett gäng pressisar, en traktatjurist som har flugit över dokumenten i sin ryggsäck på ett annat plan så att allt ska gå rätt till med själva signerandet. Mm. Och så sitter vi där och bara väntar på att State Department ska ringa och berätta
ungrarna
om de kommer eller inte liksom.
Vad gör ni då? Är det spel? Är det liksom, är det någon som har med sin bok? Är det någonting?
Ulf Kristersson sitter och repeterar sitt tal till nationen, också sina statements som han ska ha under dagen. Jo, men då sitter han och repeterar sina statements som han ska ha i samband med överlämningen och öva på sitt engelska uttal ihop med de här opolitiska tjänstemännen. Och jag säger, hur säger man egentligen det här ordet? Och jag tyckte att de sa det jättekonstigt. Så jag stackars Ulf Kristersson som lyssnar på det här. Men ja, det var vad de gjorde. Och så Kristersson hade hängt av sig kavajen, drack kaffe, åt bagels. Tobias Billström satt i sin tredelade mörkblå kostym som han hade hela resan och aldrig... Han tog aldrig av sig kavajen.
Men vad gjorde den riktiga maktfaktorn, säger vi som har tittat på Politikbyrån som ägnat ett helt avsnitt åt Birgitta Ed, den statsministerhustrun som har en helt unik roll i svensk politik.
Men nu ska vi prata om Ulf Kristerssons andra regering, ja, om man får gubbskämta lite i alla fall. För Birgitta Ed verkar inte bara vara statsministerns fru utan också en maktfaktor inom svensk politik.
De är lite ovanliga så att de har varit en sån nav, en sån mötesplats. Det har varit i deras hem och på deras landställe som man har mötts borgerliga opinionsbildare och politiker och så. Så att det, jag skulle säga att de utmärker sig på det sättet.
Ja, men Birgitta Ed, hon stod lutad mot ett fönster under ganska stor del där direkt på morgonen och följde liksom lite lätt roat allting som hände. Hon gav liksom en del så här roliga kommentarer när Ulf Kristersson skulle göra olika mediegrejer och så.
Kommer du ihåg?
Nej. Inte direkt så, men att hon var liksom, man kände så här, men hon var lite en road betraktare. Hon verkade också jobba, hon satt och mejlade en hel del. Hon jobbar ju som präst.
Ja.
Men...
Tänker du att hon hade själsvårdande mejlarbete?
Men jag såg faktiskt på en bild som någon annan la upp att hon satt och mejlade någon med Svenska kyrkan.
Det var i alla fall i kyrkan.
Men jag har, liksom, jag har två ögonblick med Birgitta Ed som ändå fastnade hos mig som jag skulle kunna bjuda på om du vill.
Okej då, inte för att absolut ge
mig men det ena är precis före Ulf Kristersson ska hålla sitt tal till nationen, som ju nu är tydligen något vi gör i Sverige. Det var ju inte så vanligt förr, men nu gör de ju det. Den transatlantiska tv-länken som vår kollega Göran Eriksson skrev. Det tyckte jag var roligt. Men Kristersson hade ju faktiskt ägnat en stor del av dagen åt att repetera det där talet. Man insåg att det var väldigt viktigt för honom. Och även på flygresan när de pratat ganska mycket om det talet. Där kände man så här, men det här är väldigt viktigt inrikespolitiskt för Ulf Kristersson. Den här situationen som han befann sig i. Och han berättade också någon story om att han hade blivit coachad av Margaret Thatchers tal, någon talskrivare hon hade haft för länge sedan, och att den hade sagt att man ska alltid lägga minst en dag på sina tal. Och om man inte tycker att man har tid med det så har man fel, för att Margaret Thatcher hade tid med det. I alla fall, innan det här talet då får vi komma in och fotografera lite så när han förberedde sig. Och då är det ju sån där liksom spänd och lite stressad stämning som det ofta är för live-framträdanden. Och han går runt.
Blir han sminkad? Blir han fixad?
Han får lite puder av sin presssekreterare Hanna Strömberg. Men han är väldigt stressad över sina glasögon. Det är också en situation där ska prompten lägga av eller inte? De har verkligen haft lite problem med den under dagen. Så är han väldigt stressad över sina glasögon som han inte lyckas få rena. Han går runt och putsar dem hela tiden. Och är det någon som har glasögonputs? Och då slutade det med att Birgitta till slut kommer fram och säger så här, men nu går jag och tvättar de här, och så tar hon dem och går iväg. Och...
Jag tänkte, för det måste vara den mest hustruliga uppgiften, och bara så, åh, min lilla förvirrade professor, då får väl jag göra det här då.
Men sen står de två också liksom lite ensamma i en del av rummet, och hon säger någonting till honom som, och han skrattar, och jag vet inte vad det är, men det är så uppenbart att hon har någon form av pepptak med honom i den stunden, som är så här, det här är en av de viktigaste stunderna i hans politiska karriär, och här får han liksom coachning av Birgitta. Det var det ena.
Uh-huh.
Och det andra var en intressant händelse när vi satt i det där rummet, i det där biblioteket. Alltså där satt vi under stora delar av förmiddagen, för sen skulle det tas ett regeringsbeslut i Sverige som skulle väntas in, och sen skulle Ulf Kristersson skriva på ett papper. Först skulle Stoltenberg bjuda in. Så att det var liksom ett antal, vi satt där ett par timmar i det här rummet efter att ungrarna hade deponerat. Och då är Ulf Kristersson borta och repeterar sitt tal ihop med sina pressisar och sin stabschef. Och då kommer det in någon från ambassaden som är jättestressad och är så här, då har State Department på något sätt hört av sig, för att de har hört att Ulf Kristersson ska prata svenska i sitt statement när han ska lämna över pappren. Och det vill inte de. De har väl ingen översättare heller där, som jag fattade, utan de, ibland får man ju sådana hörlurar. Och de är så här, är talet på svenska? Det har inte varit någon information om det. Och så är det lite förvirrat i rummet och folk springer omkring och är det på svenska eller inte. Och då sitter Birgitta i mitten av bordet på samma plats som Ulf Kristersson har suttit innan med sin dator. Och är liksom den enda i rummet som har någon pondus och säger så här, talet är på engelska. Och då liksom är det som att allting bara stängs ner och alla blir lugna och ambassadpersonerna går iväg. Och sen så tror jag att hon lägger till att det är en mening på svenska. Men det är en ganska bra bit på svenska i Ulf Kristerssons tal. Men det var bara så intressant att Birgitta Edvard var liksom den enda i rummet som hade pondus nog att få slut på den där diskussionen. Och att hon i det läget kliver in och gör det också.
Den här nervositeten, där lugnar hon ner så. När blev vi med i NATO?
Ja, men det blev vi i sekunden när anslutningsinstrumenten lämnades över från Ulf Kristersson till Antony Blinken, utrikesministern. Då var vi på State Department i en jättesal. Det var massa tjänstemän, både från USA och sen var den svenska delegationen där, som höll på att applådera och ställa sig upp när de kom in och annat sånt som vi svenskar inte håller på med.
Förlåt att jag fnissade, men anslutningsinstrumenten, de det är alltså det. Pappret.
Mm, det är själva pappret i en blå pärm med Sveriges logga på.
Hur var den stunden?
Ja, men den var, vad ska man säga, det som sånt är. Det som var komiskt var att Ulf Kristersson hade bestämt sig för att säga någonting i samband med att han lämnade över dokumenten. Men det hörde man inte, för att då stod de inte vid någon mikrofon. Och Blinken stod liksom med händerna utsträckta och ville ta emot, men Kristersson pratade ganska länge, så det blev lite stelt. Och sen så stod Tobias Billström, som ju egentligen skulle varit den som gjorde det här.
Just det.
Han stod bredvid och applåderade medan de två poserade med pappren. Det var ju lite udda. Det brukar ju vara så att en utrikesminister möter en utrikesminister och så vidare. Här blev det lite annorlunda. Tobias Billström är ju formalist, så att han sa att det här var helt okej för honom. Alltså det är så det går till. Jag tyckte att man såg en viss sorgsenhet i hans blick, för att det inte ändå var han som fick göra det. Men han fick sen, för Ulf Kristersson var ju då delegationsledare, menade Billström, så därför var det han som skulle göra det. Men Tobias Billström fick sen gå ner till kassavalvet ihop med Antony Blinken och liksom faktiskt lämna in, deponera pappren i kassaskåpen.
Ah.
Och det tror jag gjorde honom glad.
För man kan väl säga att Ulf Kristersson och Tobias Billström, de har fått ut ganska mycket media och ganska mycket ifrån Blinkens State Department.
De har ju, eller Ulf Kristersson har ju fått en positiv huvudledare i Dagens Nyheter.
Ja, det
har ju inte hänt på länge alltså.
Och hans förtroendesiffror är ju på väg upp. Det här är Ulf Kristerssons moment. Magdalena Anderssons är på väg ner.
Och det känns som, för jag tänkte ett tag så här, särskilt när jag såg en extra video mellan Billström där Blinken ska spela så här typ: hej, jag är en allmän journalist, varför går du med i NATO? Vad är dina känslor? Och sen får man bara höra liksom det Billströmska på engelska och gå liksom lite bredvid och nästan lite stressande. Okej, vidare, snabbare, snabba på typ det här. Men han har ändå ställt upp på saker, de fick ställa upp på det lite improviserade extra talet, och sen till slut så fick ju det här symboliska som blev det största nästan, att Kristersson fick ställa sig upp och ta emot kongressens applåder.
Under State of the Union, ja. Och det där är ju intressant. Jag gissar att vi kommer få anledning att återkomma till det där, för där sitter ju han då med Bidens alla specialinbjudna gäster, och det är ju liksom rakt in verkligen i den amerikanska valrörelsen. Där satt ju då liksom abort aktivister, alltså du förstår, det var
all inrikespolitik
som, ja, då blev ju Ulf Kristersson en del av det där. Men det, ja, och det, det riskerar ju att komma tillbaka, så att säga.
Det är ju spännande den här helgen när Sverige till slut landar in i NATO, att Jimmy Åkesson gör en stor intervju i Sydsvenskan där han säger, upprepar sin ovilja eller oförmåga att välja mellan Biden och Trump, och samtidigt säger, om det slutar i storleksordning efter nästa riksdagsval som efter det förra, då ska jag vara statsminister. Så det finns ju något i hela den här Trump-diskussionladdningen som ändå skär som en pil rakt in i Tidö-underlaget och vad framtiden för Tidö-underlaget egentligen är.
Får vi nu nästan flyga in lite då på det som följde, nämligen hissandet av flaggan.
Hissa av flagga i Bryssel.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain- and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Några dagar senare så åkte ju en jättestor, får man säga, delegation av svenskar till Bryssel för att närvara vid den här lilla ceremonin där den svenska flaggan hissas i den här cirkeln utanför NATO-högkvarteret i Bryssel.
Där det har funnits en extra flaggstång ett tag.
Just det. Det finns 32 flaggstänger och en har saknat en flagga.
Har de då flyttat ut alla flaggstängerna lite för att det ska bli jämnt?
Nej, men det är en bra fråga. Det vet jag inte, för jag har inte sett innan. Men däremot så såg jag när de på morgonen där i måndags morse övade på
att öva dem att hissa flaggan.
Just det.
Och, nej, men gud.
Och sen, nej, men vadå, det vore väl jättetråkigt om det fastnade.
Nej, men vadå, det är som om man skulle typ gifta sig en gång in. Alltså jag vet inte, jag tycker det känns fel.
Alltså enligt uppgift så hade de övat ännu mycket mer dagen innan, för att själva ceremonin, när den till slut blev av, då hissade de ju flaggan samtidigt som en musikkår spelade Du gamla, du fria. Och då gäller ju att flaggan landar i topp samtidigt som sista tonen klingar ut. Mm. Och det där var ju klurigt att synka det. Samtidigt, särskilt som
musikkåren... Förlåt, men det måste ju finnas någon militärmänniska som har övat på det hela sitt liv.
Ja, men det gjorde jag inte just på Sveriges nationalsång. Nej, nere på NATO. Det tror jag inte. Men de hade nog övat på det. Det sades att de hade gjort det. Och det var extra klurigt för att precis som i alla internationella sammanhang och kanske en del nationella, så spelas dess ju nationalsången för snabbt. Alldeles för högt BPM. Den gör ju ofta det. Också det i idrottssammanhang och sådär. Det är ju en släpig sång. Inte en hurtig.
Det lät som att de sjöng med några, eller?
Det fanns människor som sjöng med, absolut.
Var det Ebba eller vem var det?
Det såg jag inte. Det här var ju en jättelik delegation Alltså regeringen, statsministern, hade ju bjudit in alla partiledare och alla hade tackat ja utom representanter för Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Så på två olika flygplan som staten hade chartrat flög liksom Ulf Kristersson och sen hans vanliga jättefölje, inkluderat Henrik Landerholm, nationella säkerhetsrådgivaren, ÖB, Paul Jonsson, Billström, Bolin och sen då Jimmy Åkesson och Ebba Busch och Magdalena Andersson och Johan Persson och Muharrem Demirok och så var det säkert några till.
Alltså det och så var, deras respektive alltså
när de, när, de kom, när de kom gående så var det som en hel liksom skolklass som var på utflykt.
Och, de hade inte... på sig sådana varselvästar.
Nej, men
mentalt. Nästan, mentalt.
Gud vad mysigt. Men för det händer ju också någonting, tänker jag, när man, när de åker tillsammans, för då blir de svenskarna i det sammanhanget. Precis. Då blir man lite sammansvetsare, även om man är Jimmy Åkesson och Magdalena Andersson.
Ja, kanske. Interaktion mellan just de två hann jag inte notera någon. De kanske aldrig var på samma flygplan. Men...
kronprinsessan var också med.
Det här var, det fanns ju inga arbetare. Ja, just det. Glöm inte hovet. Kronprinsessan var ju med. Och hon var ju statschef i arbete. Alltså konstitutionellt, rättsligt. För pappa var borta någonstans.
Mexiko. Statsbesök.
Just det, så var det.
Så konungariket Sverige var representerat.
Superrepresenterat.
Mm, våra kronprinsessor har man koll på, de lever.
Förutom...
Det var dock det enda jag kände när Torbjörn kom hem. Alltså, hur kunde han inte vända sig
Victoria
och bara, du Victoria, var är hon? Har du hört något?
Skäms på dig.
Jag förstår.
Torbjörn visste inte ens om att Kate var försvunnen.
Ja.
Tänk att få leva i den bubblan, i det internetfria livet.
Nåväl. I hela den här klassresedelegationen så är ju nästan ingen som har någon riktig arbetsuppgift den här dagen. Den här resan är ju till skillnad från den som Maggie var på, så att säga, innehållslös. Det är ju en ceremoniell sak. Ulf Kristersson ska hålla en pressträff och sen ska han hålla ett litet tal. Det är liksom det enda. Alla andra är ju utan arbetsuppgifter. Så det är lite uppsluppet som det är på en liksom, skolresa. Mm. Och sen är det dessutom en massa andra svenskar där som, alltså, som befinner sig i Bryssel. Sara Skyttedal är där. Och det är folk som har fått inbjudningar, NATO-ambassadörer och grejer. Och när väl de kliver ut i det här regnet, för det är ett sånt riktigt Bryssel-Göteborgsväder. Alltså en himmel som är jämngrå och där det liksom ligger bara ett lock av moln. Och sen strilar det konstant vatten. Så att det är, och är fuktigt. Allt är fuktigt och blött. De kliver då till slut ut framför de här flaggstängerna. Men då befinner de sig i ett litet partytält. Och vi journalister får vara i ett annat partytält. Så det var svårt för att svara på din fråga, Maggie, om vem som sjunger i nationalsången. Mm. Svårt att se det med mina svaga ögon i alla fall. Däremot så gjordes det ju olika... Liksom, det fanns en sån konstig scen, för Tobias Billström och Magdalena Andersson kom bort till presstältet och gjorde intervjuer, och då var det ju mest svenskar som ville fråga. Det var mycket internationell press, men de var ju bara intresserade av själva flagghissningen och inte av några intervjuer med några svenskar så mycket. Mm. Men kurdisk tv till exempel ville intervjua både Billström och Andersson. Det fanns ett sånt moment, några sekunder, där Billström får svara på frågor från kurdernas tv-kanal. Och samtidigt ser jag, för då har liksom allt där ceremonin avslutats och folk är på väg att röra sig. Och då ser jag Sara Skyttedal på väg ut ur svensk politik, får vi väl tro. Posera för någon bild till sociala medier framför den här svenska flaggan. Och hon är ju sån liksom stoneface-människa, så hon har ju gått ut i regnet utan jacka. För det kan man ju inte ha på en fin ceremoni.
I sin snygga klänning.
I sin cerisa klänning. Och så står hon och posar där och allt blev så mycket delar av borgerlighetens längtan till NATO många år tillbaka. kombinerat med att det ändå existerar en kurdisk reporter som in i slutet vill ställa frågor till utrikesministern om vilka eftergifter som har gjorts och vad det här har kostat och så vidare.
Det var några fina sekunder.
Nej, det tror jag inte riktigt han fick.
Men annars så var väl poängen här att visa upp enighet. Det eniga Sverige.
Ja. Alltså, men inrikespolitiskt så var ju en poäng att bjuda in alla för att med möjligheten från regeringens sida att vänsterpartisterna och miljöpartisterna skulle tacka nej. För att det kanske är jobbigt internt för dem eller något. Jag vet inte, politiskt klokt tänker jag hade kunnat vara att åka dit. Men då visar han ju på Magdalena Anderssons svaga regeringsunderlag i säkerhetspolitiken. Han har Jimmie Åkesson i sitt underlag, men Åkesson har i alla fall vänt om sitt parti formellt. Det har inte vänsterpartisterna och inte riktigt miljöpartisterna heller.
Nej till NATO med förnuft.
Men jag menar, sen höll de ju en gemensam pressträff när de kom tillbaka till Sverige. Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. Ja. Och den var ju, det var ju länge sedan det var en så härlig stämning mellan dem. För de skrattade ju till och med åt varandras skämt och hjälpte varandra att svara på frågor och sådär. Kändes det äkta tyckte du som såg dem hela dagen? Jag tänker, det vill man väl visa upp, både gentemot Ryssland och gentemot NATO är det väl viktigt att visa upp det där.
Ja, men det, är så här, det här var en dag av enighet, absolut. Men den här processen som har varit har ju aldrig varit enig. Eller det har aldrig varit ett övergripande högre mål att man ska uppnå politisk samling i meningen att det inte ska existera strid om säkerhetspolitiken.
Det har inte varit finskt på det sättet.
Nej, det är en väldig skillnad. Alltså hela NATO-processen börjar ju med, bara några dagar efter, om vi räknar från Rysslands invasion av Ukraina, den fullskaliga invasionen. Den börjar ju med att Ulf Kristersson i riksdagen säger uttryckligen till journalister, det kommer inte bli någon borgfred om det här.
Och kul att, han att liksom, du pratar om mig i plural. Men,
det är bara till dig han säger det, jag förstår.
Men jag gjorde en intervju med honom då.
Han sa det till dig.
Det var bara han och jag som satt där då. Men det kan kanske säga till någon annan. Förlåt, jag har fått hybris.
Nej, men, och i den här perioden utav processen så var ju Moderaterna tvungna att tjata för att ens få liksom ha ett möte om säkerhetspolitiken med regeringen. Peter Hultqvist kallade desinformation när Ulf Kristersson sa att någon gång kommer Socialdemokraterna ändra sig om NATO. Och sen har det ju vunnits massa tillfällen där de politiska aktörerna har valt strid. Alltså som hela den här misstroendevoteringen mot Morgan Johansson till exempel. Alltså där sitter man med en, man har bestämt sig för att ansöka om NATO-medlemskap. Erdogan har plötsligt sagt jag gillar inte det här. Eller det här ska vi nog diskutera.
Nu blir det som det här i giftermålet när man frågar har
då,
någon vända sig
då
mot?
I den stunden så vill Sverigedemokraterna väcka misstroende mot Morgan Johansson. Det kan de ju ha många skäl till. Men de är ju väl medvetna om att det kommer leda till en situation där allt ljus sätts på att den här svaga regeringen är beroende av stödet från en politisk vilde som har varit kurdisk grillakrigare. Och den gamla borgerligheten som vill ha ett maktskifte spelar med i det och låter det gå till det. Det är ju inte en situation där, och inte att glömma, statsministern Magdalena Andersson ställer kabinettsfråga. Alla höjer insatserna. Det är en sån tydlig situation där alla de tre stora partierna kunde valt gjort ett annat val för att så att säga välja nationens säkerhet före det egna partiets väl och ve. Och inte gjorde det utan sökte striden. Och det tycker jag nog har varit det präglande över hela processen.
Men jag vill ändå vända mig lite mot det här. Du ser splittringar, men det kändes ju som det var enighet. Det krävs ju för att gå med i NATO att man ska visa att det finns en stor enighet om detta. Och jag tyckte det var så fint. Expressen, när de gjorde en push, så skrev de så här: statsministerns gåva till Magdalena Andersson, och sen understod det gemensam presskonferens eller gemensam pressträff, så att det lät som att det var press, den gemensamma
pressträffen var presenten.
Ja, fast det var egentligen någonting
röstprotokollet ja. Från USA sa ja till Sverige.
Ja, så att det fanns det enighet.
Ja, jo, ja, alltså alla som har sett Magdalena Andersson och Ulf Kristersson i ett rum eller pratat med deras medarbetare vet ju att det är ju ingen enkel. De klickar ju inte 100%. Men i det där planet hem från Bryssel så reste de med kronprinsessan Victoria. Och då satt alla de i en sån här liten fyragrupp i liksom stora läderfåtöljer i det här privatplanet. Och då skrattade de och drog historier. Victoria berättade om något arbetsplatsbesök på Saab som hon hade varit på, och det skrattade de jättemycket åt. Och då tittade jag, för då kunde jag liksom titta på Magdalena Anderssons ögon vid några tillfällen. Och det, min bedömning var, det här är varma ögon. Det här är genuint. Nu har de genuint trevligt tillsammans. Men, och det tänker jag inte händer så jävla ofta.
De förenas på något sätt i sin kärlek till kungahuset.
Kanske, eller bara att det var en trevlig stund.
Monarkin fyller ibland sin sociala funktion som enare där.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Ja, men apropå den här breda enigheten, breda politiska enigheten och att man knappt hör särskilt mycket från de partier som har varit emot, alltså Vänsterpartiet och Miljöpartiet, så har jag den senaste veckan, eller senaste veckorna, fått liksom stött på frågan om huruvida NATO-beslutet var demokratiskt i olika sammanhang. Och jag tycker att det är en intressant fråga. Jag fick bland annat då när jag var i Washington och la ut en bild, så fick jag ett meddelande från min kompis Vicky som satt på Öresundståget. Och hon hade fotat killen bredvid som hon inte kände. Och han var mega full för att han hade turat. Ni vet, när man åker mellan Sverige och Danmark och dricker alkohol. Yeah. Ja. Och sitter liksom på tåget och är jättefull, och så plötsligt från ingenstans så lyfter han upp sitt huvud och säger till dem som man då inte känner: tycker ni inte att det är jättekonstigt att vi inte fick folkomrösta om NATO? Att vi bara gick med?
Sanningen från barn och fyllehundar.
Och även, jag var på finska ambassaden i Stockholm här om veckan också på en tillställning.
Om
och,
du jämför alkoholgraden.
Det var
finskt.
Nej, det var absolut finskt. Inte. Det var städat.
Okay.
Det fanns alkohol, men det var inte...
Det var inte turnivå.
Nej, det var ett mingel ganska tidigt på kvällen. Men då kom det också fram en person till mig och var så här: varför fick vi inte... liksom var med. Varför fattar de det här beslutet utan folket? Samma sak när jag var på Expressens kulturfest. Och vad är det? 3 veckor sedan.
Har du svarat med föreläsningar om den representativa demokratin?
Nej, jag har nämnt den representativa demokratin. Absolut. Men jag tycker att det är intressant att det här är en känsla som finns. Och jag uppfattar det inte som att det bara är hos motståndare. Alltså som motståndare är det ju lätt att liksom kritisera processen och så. Hänga upp sig
det
vid det.
Det gick för fort och så vidare.
Ja. Mm. Men det här även bland då folk som, alltså på Finlands ambassad, herregud. Alltså det var ingen anställd, men ja men, och det är ju en intressant fråga, för samtidigt kan man ju säga, du brukar ju prata om sommätningen, Torbjörn, som, vad är det, den största förändring som de någonsin har uppmätt?
Ja,
i en enskild fråga.
I en enskild fråga så är den förändring som skedde under 2022 i vad folk tyckte om NATO. Människor som de har frågat då på sitt sätt. Det är den största de någonsin har gjort i historien. Mm. Så man kan ju säga folket ändrade sig, om än inte jättesnabbt, men vart efter under processen.
Mm. Och stödet är fortfarande starkt upp, ja, när man mäter opinion. Alltså i Finland så var det ju mycket prat om folkomröstning, och president Niinistö, dåvarande presidenten, hade ju själv sagt det under många år, att ska det här ske så ska det ske med folkomröstning. Och han upprepade ju även det ända in i mars 2022, ja, tills han till slut ändrade sig och sa att det räcker med en supergallup. Och sen efter det ändå kom fram till att nej, men det finns ett folkligt stöd och ett så pass brett stöd i, ja, men, riksdagen.
Och i Sverige så drev ju Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson den linjen, och drev ju också den linjen länge eller nära krigsutbrottet, och att den här frågan överhuvudtaget dök upp. Det var ju deras hållning. Och det intressanta är ju att de bara liksom omärkt la den hållningen i papperskorgen, men att de nu i EU-frågan inför EU-valet driver just folkomröstningslås som en stark och viktig profil.
Alltså,
så fort makt ska överföras till EU i framtiden så vill de att det ska man folkomrösta om.
En sån här irländsk-dansk situation.
Ja,
typ.
Och det är lite, men du krävde också folkomröstning om NATO, men liksom vek undan direkt när det blev riktigt hård situation. Så varför ska vi lita på dig i folkomröstning om EU i framtiden?
Vänsterpartiet drev ju under hela processen att de ville se en folkomröstning. Miljöpartiet ville istället att man skulle vänta till efter riksdagsvalet och låta det bli en fråga där. Men det är ju, tycker jag, en intressant aspekt i den här frågan är ju att om man tittar på riksdagsvalet 2022, så båda de partierna som svängde, alltså Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, gick ju fram i det valet. Mm. Så det kan ju inte varit en gigantisk protest bland deras väljare. Samtidigt var ju NATO-frågan helt icke-existerande i valet.
Får jag nu komma med min invändning om att är NATO ens politik? Är säkerhetspolitik någonting som demokrati ska ta hand om? Jag tror jag kört den här pitchen förut, men i princip så här, att antingen utrikesfrågor så ointressanta så att vi har, det är inte en aktuell fråga, det är liksom, det är andra saker som folk bryr sig om mer, eller så blir det, om det uppfattas som ett hot mot nationens överlevnad, om det här är någonting som så här, det bränner till, då blir det en så stor uppslutning så att plötsligt saknas de här relevanta utrymmet mellan partier att få till någon sorts liksom rimlig debatt eller liksom en scen för att, ja, ha till exempel en folkomröstning där det skulle finnas två sidor, utan på något sätt så då blir det på direkt en sorts uppslutning som är absolut problematiskt demokratiskt, men kanske att många människor ändå känner så här, nej men just om de där frågorna kanske inte vi är allra bäst att folkomrösta om, utan där får vi skjuta upp besluten till de som vi ändå på något sätt har förtroende för.
Ja, men det finns ju flera kluriga aspekter. Alltså dels då är det ju ett område som omgärdas av väldigt mycket sekretess. Och så måste det ju till viss del vara. Även om man kanske lyfter mer och mer på den, alltså till exempel, eller det såg man ju i samband med kriget, att man började tänka på ett annat sätt med underrättelseuppgifter. Att länder la fram sina uppgifter istället för att hålla dem hemliga. Men det finns ju fortfarande mycket sekretess. Det gör ju det svårt kanske att just fatta ett beslut om hur man ska rösta. Men det är ju också en fråga som, alltså hur, man kan ju inte folkomrösta om vad Finland ska göra, eller liksom, man kan ju inte folkomrösta om vilka avtal vi ska ha med andra länder, som är det som svensk säkerhetspolitik ju ändå har byggt på. Ska vi då, ja, men ska folket då säga att jo, men jag tycker vi ska stå utanför en försvarsplanering och bara liksom hoppas på det bästa? Alltså, hur går man vidare som försvarsminister i nästa läge? Eller som ÖB, hur ska man förhålla sig till Det är ett svårt, det är inte en ja-nej-fråga på det sättet.
Nej, och skulle vi haft ett sånt så här, tre linjer, sju linjer, alltså det, nej, man kan förstå att problematiskt att tolka då den sanna folkviljan, spännande att se vad rysk opposition, eller påverkansoperationer, hur det hade påverkat en sån diskurs också.
Klart man kunde haft så här, ja, om Finland går med...
Ja, men lite finns det ju också den här kluriga saken som jag var inne på med enighet, alltså man ska vara lagom oenig för att en säkerhetspolitik ska vara effektiv. Den ska vara så att säga, folkligt förankrad, och det blir den ju i någon mening genom stridighet, att alla får känna att deras ståndpunkt representeras och hörs, att den får vara med i diskussionen. Och samtidigt att det ska vara inom någon slags bubbla av enighet eller fejkenighet som är det som blir styrkan när den väl ska existera sen. Det som är intressant nu i det perspektivet är ju det här med att vara en god vinnare. Det finns ju många i svensk politik, i partier som Folkpartiet, Moderaterna, nu för tiden några kristdemokrater och centerpartister kanske tycker sig också vara så, som så att säga har ägnat decennier av sitt liv, om de har varit intresserade av de här frågorna, i fullständig motvind. I formell mening i alla fall. Alltså Sverige har ju hela tiden rört sig mot NATO i praktiken. Men de har ju tyckt att det har varit ett hyckleri med att vi ens har kallat oss militärt alliansfria när vi har haft mångåriga samarbeten med NATO under kalla kriget. Och nu känner ju de att de till slut har fått rätt och hade rätt hela tiden. Och då blir den politiska frågan och förankringsfrågan, hur hanterar de sin seger och hur hanterar de som har förlorat sin förlust? Och där kan man ju se på sociala medier hur olika aktörer, de är för små politiskt i politisk betydelse för att jag ska nämna dem vid namn, men hur de har agerat väldigt olika. Det finns ju de som så att säga den här senaste helgen när det till slut har blivit riktig verklighet, som säger varför ska Svenska Freds få sitta och få en massa utrymme i radio? Lär er leva med att ni förlorar, er idioter. Vi vann. Nu är det vi som sätter reglerna, så här kommer det vara i framtiden.
Carl Bildt och Gahrton.
Ja, fast verkligen inte. Alltså, nu refererar du till den gamla dagen efter radiodebatten efter EG-omröstningen.
Håll truten, Carl Bildt.
Exakt. Ja, men det är precis den situationen. Och det blir ju intressant eftersom det finns så många stridsfrågor kvar i praktiken, som vi var inne på förra veckan, och hur hanterar vinnarna de sakerna, och hur hanterar förlorarna de sakerna?
Men det där får man ju säga att Ulf Kristersson vid flera tillfällen har sagt att han är medveten om och förstår att det här inte var alla önskade, och att han ska anstränga sig för att visa även dem.
Absolut.
Att det här är bra för Sverige. Men det finns ju någonting i den där känslan, om den nu skulle dröja sig kvar hos människor eller växa, känslan av att vi fick inte vara med, som ju kan göra något såklart med försvarsvilja eller, alltså, man ska ju...
Och det här lite oklara, vad var det vi signade upp för? Oklart med vad Trump gör. Det här skulle betyda att vi inte skulle behöva lägga precis så mycket pengar på försvaret som vi behövde göra om vi skulle stå utanför. Och exakt vilka konflikter är det som räknas att vi ska skicka iväg folk till? Det har också skickats lite signaler om att nej, men det kanske inte bara är att försvara Europas gränser här, utan blir det andra problem? Taiwan eller liknande. Ska det skickas iväg svenska soldater? Och när det väl blir skarpt läget, då kan det också bli människor som inte tycker om att skicka iväg sina barn till en säker död.
En fråga jag ställde till Ulf Kristersson på flygplanet över till USA. Jag har ju en journalistisk metod som går ut på att ställa jättekonstiga frågor till politiker, för att de får ju ofta alltid samma frågor, så har de inövade svar, och jag vill alltid försöka så här, rubba dem lite. Så då frågade jag Ulf Kristersson vad han kände för Atlanten när vi flög över.
Alltså havet, alltså vattnet.
Mm, mm. Atlanten, eller ja. Atlanten som koncept. Eller jag vet inte, han var fri att svara. Men han, och Billström, det var härligt för att Billström liksom fnissade så mycket när jag ställde den frågan, och han var så glad att inte han fick den, tror jag. Men, för de satt liksom mitt emot varandra när jag intervjuade. Men då svarade Ulf Kristersson ganska långt, men nästan bara genom att prata om Stilla havet.
Fel vattenmassa.
Ja, och han hade liksom mycket tankar och känslor om Stilla havet, men inte mycket om Atlanten. Han är ju annars en sån, alltså jag tänkte just eftersom han hade med sig sin gamla, han är en sån antik Leica-kamera som han gick runt och fotade lite med. Han pratade liksom oavbrutet om de olika flygplansmodellerna som statsflyget flyger med, och hur höjd och fart och ja, ni vet, jag kan inget sånt, men han är väldigt intresserad av det, och han har ju en stor Tintin-samling, alltså han har ju ett sånt väldigt pojkaktigt drag, så då tänkte jag att då kanske han var också intresserad av, ja men ni vet, så här, berättelser om Atlanten och det stora äventyret och jag vet inte, någon båt, världsomsegling över havet, men kanske man hade fått vara förberedd på den.
Du har lyssnat på Politiken. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.